بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا ما شاء الله في فتشتر أتقو إيام الكتاب صحيح ترهيب وترهيب آف إمام المنذري صمي في كرة آف الإمام الألباني رحمه الله على الجميع وفي بريد إفر لكون إنقو إيام كابتلة الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء faran av att avvika från sunna och att ge sig in i innovationer och att följa sina lustar. Och vi gick ju då i förra lektionen igenom definitionen av bid'a. Vi talade om vad bid'a är och vi sa att det är motsatsen till sunna. Kommer ni ihåg det? Sunna är att följa profeten Muhammad alaihissalam. Och bid'a är att innovera, hitta på något nytt i religionen. Att gå en annan väg än profeten Muhammeds väg, alaihi salatu wassalam. Att försöka närma sig Allah med någonting som religionen inte kommit med. Gärna ett tillägg. Att man lägger till någonting i religionen. Och vi nämnde i förra lektionen att all bid'a är dålig. Profeten, alaihi salatu wassalam, sa i den hadithen vi gick igenom, wa kullu bid'atin dalala. Kullu. All bid'a är dalala. Yani la yujid fil islam, bid'a hasana. Det finns ingen god bid'a i islam, utan all bid'a är dålig. Profeten alaihissalam sa klart och tydligt att all bid'a är dålig. Och att all bid'a är dalala. Den är villfarelse. Wa kullu dalalatin finnar. Och att varje villfarelse är i elden. Och han brukade också säga wa sharrul umur muhtathatuha. Och de värsta av saker är nyinförda saker i religionen. Yani bid'a. Så när profeten Muhammad alaihissalam, som är den som månar mest om oss, säger att bid'a är den värsta av angelägenheter, då är det inte tillåtet för en muslim att säga nej, men det är inte så allvarligt, det är lugnt, det är litet, det finns större problem. Nej, bid'a är från de värsta av angelägenheter. Så det är absolut inte någonting som man ska ta lätt på, utan det är extremt allvarligt. Vi gick också i förra lektionen igenom en viktig princip, och det är: vad säger vi om en person som försöker närma sig Allah med bid'a? Kommer hans gärning att accepteras eller inte? Du säger nej? Kommer man få sin gärning accepterad?
Nej,
det kommer man inte. Utan profeten alaihissalam har nämnt att den som hittar på någonting i islam, fahorad, gärning kommer inte få det accepterat. Det kommer att kastas tillbaka på personen. Och vi nämnde också i förra lektionen hadithen där profeten alaihissalam nämnde att muslimerna kommer som tidigare samfund, genom ummat Muhammad alaihissalam, kommer som tidigare samfund att splittras. Splittras i 73 grupper. Och att alla dessa grupper är i elden förutom en. Och det är de som är räddade, de som är på det som han och hans sahaba radiyallahu anhum var på. Och vi talade då om att sunna, den rätta islam, enar muslimerna. Och bid'a splittrar muslimerna. Eller hur? Islam kallar till enighet. Och bid'a splittrar muslimerna. Allting gott och alla lösningar finns i att gå tillbaka till Koranen och sunna. Men när vi muslimer går tillbaka till annat än Koranen och sunnan, till vår logik, till våra lustar, våra begär, vad ett parti eller någon person säger, så kommer vi att splittras. Vi kommer inte att enas. För vi människor tycker olika. Så därför är det så viktigt att vi muslimer enas kring Koranen och sunna. Och inte någonting annat. Nah. Och vi har kommit fram till hadith 52 i den här boken. Där Abi Barza radiyallahu anhu säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: innama akhsha alaikum shahawat al-ghay fi butunikum wa furujikum wa mudillat al-hawa. Här säger profeten alaihissalam att det som jag fruktar mest för er, för denna umma, är de lustar som följs gränslöst, otyglat, i era magar och era könsorgan, och de vilseledande lustarna. Så han nämner profeten alaihissalam i denna autentiska hadith att han fruktar för oss muslimer två saker. Taib, två saker. Och dessa två saker nämner de lärda som Shaitans sätt att vilseleda människan. Shaitan al-la'in, han har två vägar som han försöker att vilseleda människan med. Okej? Och det är att han försöker vilseleda människan med shahawat och shubuhat. Och det här har Imam Ibn Qayyim talat väldigt djupt om i hans böcker där han nämner Satans trick, yani Satans sätt att lura människan på. Och det är shubuhat och shahawat. Och dessa två nämns i denna hadith. Det är därifrån denna hadith och liknande som ulema har tagit i denna faida. Det första är shahawat, lustar. Lustar, det vill säga lockelser, frestelser, synder. Med andra ord kan man också säga. Yani synder som begås med lustarna av magen och ens privata delar. Och det här är en synd som många människor fallit in i. Där man styrs av sina lustar, sina begär. Yani, ens liv, ens vardag handlar bara om att ha kul, tillfredsställa sig själv. Och det spelar ingen roll om det är på ett tillåtet eller förbjudet sätt. Det här är väldigt, väldigt farligt. Och här nämndes då magen och könsorganen. Magen, det vill säga vad? Det man tjänar. För det man tjänar köper man ofta någonting för. Man konsumerar det och det hamnar i magen. Yani, magen betyder här det du tjänar. Att folk kommer bli besatta av att tjäna pengar. Spelar ingen roll om det är halal eller haram. Spelar ingen roll om det är på religionens bekostnad. Spelar ingen roll om du förtrycker folk och själv från folk. Yani, den här sötman och den här besattheten av att ha pengar gör folk blinda. Det här är en fitna som profeten alaihissalam fruktade för muslimerna. Och som han sa i den andra hadithen, att varje umma har en fitna. Och min ummas fitna är pengar. Yani, det är en stor prövning för människan. För alla människan. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Människan älskar pengar med en stark kärlek. Och det är okej. Okay. Det är okej att tycka om pengar. Pengar är någonting vi behöver för att upprätthålla vår vardag, vårt liv, betala våra räkningar, köpa mat och så vidare. Och inte vara beroende av andra. Vi är i behov av pengar. Men det får inte bli en besatthet. Det får inte vara viktigare än vår religion. Profeten alaihissalam, han sa Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina. Och Allah, låt inte dunya vara vårt viktigaste mål. Han sa här viktigaste mål. Men han sa inte, låt inte dunya vara vårt mål. Utan vårt viktigaste mål. Och vad är skillnaden? För om han säger, låt inte dunya vara vårt mål. Yani, 100% dunya, vi har ingenting med den att göra. Men vårt viktigaste mål betyder att det får vara ett delmål. Det riktiga målet, viktigaste målet är akhira, det är paradisen. Och dunya är ett medel. Och du får njuta av dunya. Det får vara ett delmål. Men det är inte det viktigaste målet. Förstår ni? Och man säljer inte sin din för sin dunya. Man säljer inte det som tar en till paradiset för det låga priset av dunya och falla in i haram. Men här nämndes då att den här sutman av att ha kommer att förblinda människor. Och någonting som då profeten alaihissalam fruktade för muslimerna. Och han nämnde också här wa furujikum och era privata delar. Det är en annan lust som kanske till och med är svårare än den första. Där profeten alaihissalam har nämnt att han inte lämnat någon fitna, någon prövning efter sig som är farligare eller som är större för någon, för männen i denna umma än kvinnor. Så lustarna av haram förhållanden, utom äktenskapliga förhållanden. De här lustarna är väldigt stora. Och de är farliga. Och de får många människor att falla in i haram. Och furujikum här betyder också allt som leder till zina, till otukt. Från att kolla på haram, på mobilen, på internet, på gatan, att tala haram, att försöka upprätthålla en i förbjudna kontakter och sen det som då leder till att man då faller in i zina. Allt det här är någonting som profeten alaihissalam fruktade för muslimerna. Och subhanallah, han nämnde från domedagens tecken, är att zina kommer att bli vanligt. Wa yadharu zina. Yani, det kommer att bli jättevanligt. Yadhar, yani, betyder att det blir öppet, offentligt. Förr i tiden folk skämdes. Till och med i Sverige. Om någon inte var gift, det var en skam. Om de fick barn, det var en skam. Nu det är det. Det har blivit igen vanligt. Prostitution, pornografi och så vidare. Förhållanden, pojkvän, flickvän. Många har flera stycken och så vidare. Många har en dag, en ny och så vidare. Det kallas det öppet igen. Och det här är någonting som inte är tillåtet i vår religion. Och någonting som subhanallah har nämnt i en hadith. Att de är fahisha. Dessa haramförhållanden blir dominerande. Sprids i ett samhälle. Så kommer Allah att straffa dem med sjukdomar. Och epidemier som deras förfäder inte kände till. Och det här är det vi kan se idag. Olika sjukdomar som vi inte har sett tidigare. Sprider sig bland människorna. Och det är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. En straff och en prövning. För att människorna ska vända sig tillbaka till Allah azza wa jal. Så här var då den första fitnan som profeten al-Islam fruktade för muslimerna. Och det var shahawat. Yani haram. Tjäna haram pengar, haram förhållanden och liknande. Och det här är något som många människor har fallit in i. Och den andra fitnan som profeten al-Islam fruktade för människorna är modillat al-hawa. Det vill säga de vilseledande innovationerna. Al-hawa betyder här al-bida, al-muhtathat. Och det är shubuhat. Det är tvivelaktiga, felaktiga saker som tillskrivs till religionen. Att halka i religionen. Den första är att halka utanför religionen. Man faller in i synder och sånt. Man halkar i att synda. Den andra är att halka i religionen. Att innovera saker i islam. Vilken av dem är allvarligast? Att synda mycket eller att hitta på bidda i religionen? Bidda i religionen, precis. Det är mycket, mycket farligare. Så det här var någonting som profeten alaihissalam varnade för. Och han sa här modillät. Att dessa bidda vilseleder. Han sa inte vissa utan nej, alla bidda vilseleder människan bort från sanningen. Så det här är två vapen. Eller två olika medel som shaitan försöker att vilseleda människan med. Om han ser att människan inte är speciellt religiös. Han försöker få honom att fortsätta synda. Personen halkar. Om han ser att personen är religiös, älskar religionen, så kommer han försöka vilseleda personen i religionen. Att han blir extrem. Hittar på saker som inte hör hemma i islam. Konstiga ideologier, konstiga trosuppfattningar. Eller att han gör innovationer som kanske är åt andra hållet där man underdriver. När man urvattnar religionen. Så shaitan försöker på olika sätt att vilseleda människan. Och människan ska vara på sin vakt. Och här finner vi vad? Motsatsen. Vad är det man ska göra? Man ska inte låta sig styras av sina lustar. Och här nämner ulema vad? Att lustarna, alltså det som är haram eller njutningarna. Antingen styr du dem eller de styr dig. Njutningar. Det finns alhamdulillah. Njutningar som är tillåtna. Eller hur? Att äta halal, äta gott, det är tillåtet. Att ha halalförhållande med sin fru, det är helt okej. Yani, om det här är det du gör, alhamdulillah, du styr dina lustar. Men om de styr dig, allt du önskar och allt du ser vill du ha och vill du göra, alltså, då har du blivit en slav till dina lustar. Och det här är det som profeten här varnade för, alaihissalam. Så vi finner här att muslimer när det kommer till lustar ska begränsa dem till vad religionen har tillåtit. Och när det kommer till religionen så begränsar vi att följa religionen till det som Allah Azza wa Jal har uppenbarat. Och inte följa våra lustar och begär och vad vi tycker eller känner. Utan vi följer, alhamdulillah, al-Quran wa sunnah. På sahabas förståelse. Ja. Och det berättas sen från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَشُحٌ مُطَاعٌ وَهَوَاءٌ مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. Och vad gäller de saker som förgör en människa så är det att man lyder eller man ger gehör till sin girighet och att man följer sina lustar, yani innovationer, och att man förundras över sig själv. Här nämnde profeten alaihissalam tre saker som förgör människan, som är förödande. Och vilka är de här sakerna? Den första är att man ger gehör till sin girighet. Shuhun muta. Och shuh på arabiska betyder girighet. Det är snäppet värre än snålhet. Snålhet på arabiska, det är vad? Bochel. Shuh, det är girighet. Bochel, du har någonting du vill inte ge det. Shuh, du vill ha vad andra har. Och det du har vill du absolut inte ge. Det är steget värre. Och det här är någonting klandervärt. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen? وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمْ مُفْلِهُونَ. Att de som skyddar sig själv från sin egen girighet är de som har fått framgång. Att man kämpar emot. Så girighet är mycket, mycket farligt. Och profeten Ali har ju nämnt att det han fruktade för oss, det var inte fattigdom. وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ. Han sa, det är inte fattigdom jag är rädd för er, att ni ska bli fattiga. Utan jag fruktar för er att Allah ska öppna för er dunya. Ja? Så som den öppnades för dem före er. Och sen kommer ni börja tävla om dunya. Och ni kommer att gå under. Så som de tävlade om dunya. Och den kommer att förstöra er som den förstörde dem. Ni kommer att vända varandra ryggen. Ni kommer att bli ovänner och hata varandra och så vidare. Ja, ni leder till den här girigheten. Den här tävlan i dunya. Och det är någonting negativt. Vi muslimer ska tävla i vad? Ska vi tävla i din eller dunya? Ska vi tävla i din? Dunya är inte värt att tävla i, eller hur? Och därför det var någon som sa, Hassan Basri. Han sa, om någon kommer till dig och vill tävla i dunya, säg stick. Ja, så jag är inte med i din tävling. Om han vill komma och tävla i religionen, ja, ni antar hans tävling, en utmaning igen. Låt oss tävla i religionen. Allah har sagt i Koranen, fastabiqul khairat. Och för därlika faljetanafas och mutanafisun. Eller tävla i det goda. Så att man tävlar i religionen. Tävlar till Allah, tävlar till paradiset. Tävlar i höga nivåer. Då ska vi tävla i vem som har finaste bil och finaste huset och största plånboken. Det här är ingenting du kommer ta med dig i graven. Så det är inte värt att slösa sin tid på. Så här nämns då en sak som förgör människan är en girighet som man ger gehör till. Och här är en viktig sak som de lärde har sagt. Och det är att en person kan vara girig eller kan vara snål i sin natur. Ja, det kan hända till en person, han är snål. Och det är inte bra. Profeten Aisam brukade söka skydd från el-bukhul, snålhet. Men han klandras inte och får ingen synd av Allah så länge han inte följer upp sin snålhet. Yani här, han sa inte shuh. Utan han sa shuhun mota. Han lyder sin snålhet. Det vill säga han har skyldigheter. Han ska försörja, han ska betala, han ska ge zakat, han ska ge sadaqa, han ska försörja sina föräldrar. Men han gör inte det. Hans snålhet håller honom tillbaka. Då klandras han och då får han synd. Men är han snål och han betalar och han kämpar, det svider i plånboken. Han belönas, kanske till och med dubbelt belönas han. För att han betalar och han kämpar emot. Hänger ni med? Så att det gäller att man... Yani, kämpar emot sin snålhet och sin girighet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt i Koranen att وَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte att nå sann fromhet. Ni är bara riktiga troende tills ni ger, skänker från det ni älskar. Inte bara att du ger det du älskar, det du tycker om, det du håller kärt. Det här är ett tecken på att man har sann iman. Och därför är sadaqa, yani burhan, sidq, det tyder på att man är uppriktig. Man är ärlig i sin iman. Man ger av det man håller kärt. För man vet att det man ger kommer att tas emot av Allah. Och Allah kommer att ersätta det med någonting bättre. Allah säger att vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det. Och när Allah ersätter någonting. Är det bättre eller sämre?
Absolut.
Alltid bättre. Alltid. Så vad du än spenderar för Allahs skull. Allah kommer att ersätta det. Kommer Allah ersätta dig i dunya eller akhira? Eller båda?
Båda.
Ahsant. Allah Azza wa Jalla säger i en hadith Qudsi. Ja, ibn Adam, skänk. Ge och jag kommer att ge till dig. Anfiq, unfiq alik. Yani, när du ger, du kommer att få tillbaka. Subhanallah. Så att, وَمَا نَقَسَتْ صَدَقَ مِنْ مَال. Sadaqa har aldrig minskat dina pengar. Utan det ökar personens pengar. Och det är så den inställningen man måste ha, subhanallah. Och inte följa sin snålhet. Utan man ska... Var generös och ge. Allah musta'an. Den andra saken som förgör människan är hawa muttaba'. Att man följer sina lustar. Yani man följer inte qala Allah och qala Rasul. Man följer inte Koranen och Sunna. Man följer inte uppenbarelsen. Utan man följer jag tycker. jag tänker, jag känner, vi vill. Om man lägger religionen åt sidan. Det här är mycket farligt. Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen. Och då säger Allah Azza wa Jalla, och följ inte din hawa, följ inte dina lustar, för det kommer att föra dig bort från Allahs väg. Så muslimen underkastar sig, följer och kommer inte med, jag tycker och jag tänker. Alhamdulillah, vi har Koranen och sunnan och de ska följas. Det är inte Koranen och sunnan som följer oss, utan det är vi som följer dem. Det är inte vi, det är inte Koranen och sunnan som anpassar sig efter oss, utan vi anpassar oss efter Koranen och sunnan. Hänger ni med? Så här, det förgör också människan att följa sina lustar och sina begär. Och den tredje saken som förgör människan är i'jab al-mar bi nafsihi, att man förundras över sig själv. Man tycker för bra och för mycket om sig själv. Man ser upp till sig själv. Och det här är också en klandervärd egenskap. Muslimen ser ner på sig själv, på sina gärningar. Och klandrar sig själv, ser sig själv som bristfällig. Eller hur? Och jämför inte sig själv med de som han kanske är bättre än, utan han jämför sig själv med de som är sämre än honom, utan han jämför sig själv med de som är bättre än honom. Det vill säga vad? Att om du gör någonting bra, du kanske kommer här på föreläsning, då kan du inte säga men jag är bättre än de som inte kommer. Ja? Eller mashallah, jag ber sunna böner, jag är bättre än de som inte ber sunna böner. Nej, du får inte tänka så, utan du ska alltid klandra dig själv. Ja, visst, du gör bra saker, men du gör också dåliga saker. Hänger du med? Så att man ska vara självkritisk. Man ska se till sina egna brister. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ni rannsakar er själva innan det att ni rannsakas. Och det var så här som Salaf var. De trodde inte mycket om sig själva. De tänkte att vem är jag? Subhanallah. Trots att de subhanallah var stora, så såg de ner på sig själva. Och tänkte att vem är jag? Jag har så mycket brister. Jag har så mycket fel till korta kommanden. Jag kunde ha gjort så mycket bättre än vad jag har gjort. Och så vidare. Och det är så muslimen ska vara. Och man ska aldrig förundra sig över sig själv. För när man förundrar sig över sig själv, eller ujb, då kommer det oftast hand i hand med att man ser ner på andra människor. Eller hur? När man tycker, man förundrar sig över sig själv, då ser man ner på andra. Och det är el-kibr, det är högmod. Vilket är väldigt klandervärt i islam. Så man ska aldrig tro för mycket om sig själv. Är ni med? Och inte se ner på andra människor, utan se ner på sig själv, vara självkritisk och alltid försöka bli bättre. Hänger ni med? Nå, så här nämndes då i'jab al-mar bi nafsihi, att man tror för mycket om sig själv. Nå. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inna Allah hajaba at-tauba an kulli sahib bid'a hatta yad'a bid'atahu. Allah har avskärmat, hindrat ett tauba, en ånger eller förlåtelse, att acceptera den från varje innovatör, varje person av bid'a, tills han lämnar sin bid'a. Okej? Okay? Och denna hadith nämner sheikhen att den är sahih. Vad nämns i denna hadith? Allah accepterar inte tauban av en person som gör bid'a, tills han lämnar sin bidda. Denna hadith kan förstås på två sätt. Att om en person gör bidda och sen ber Allah om förlåtelse, kommer han inte bli förlåten. Det är en förståelse, men den förståelsen är fel. Okay? Den andra förståelsen är att personen som gör bidda kommer inte be om förlåtelse. Ja? Och så länge han inte ber om förlåtelse kommer han inte att bli förlåten. Okay? Så vad menas med hadithen? Att sahib bid'a, den som gör bid'a, innovationer, gör det i religionens namn. Och han tycker att han gör rätt. Han tycker att det här är en ibad, det här är en dyrkan. Den här bid'an som jag gör. Och en person gör inte toba för någonting han tycker är bra. Eller hur? Till exempel, vi nämnde förra lektionen, bid'a, exempel på bid'a. Att fira maulid, fira profetens födelsedag, alayhi sallallahu alayhi sallam. Okej? De som gör det, de går ju inte till den här festen med inställningen av att nu ska vi gå och synda. Nu ska vi gå och göra haram, knasfest, party. Nej, de går dit för att det här är bra. Det här för oss närmare till Allah. Vi ska dyrka Allah. Vi ska komma närmare till profeten alaihi wasallam. Vi ska göra bra saker. Vi ska få belöning av Allah. Eller hur? Det är deras avsikt. Helt uppenbart. Annars skulle de aldrig gå dit. Kommer de sen efter festen säga astaghfirullah, att det är det möjligt? Nej. Han tycker det är bra. Vadå astaghfirullah? Det är någonting bra. Vad ska jag be om förlåtelse för? Hänger ni med? Och därför som vissa av Salaf sa, som Sofian sa, att Bid'a er meer schaadt til shaitan en zünde. Yani shaitan tykker meer om at människorna gör bid'a än att de synder. Varför? För när människan syndar ber hon om förlåtelse. Det finns ingen muslim som dricker eller röker på eller skäl eller slår sönder någonting och sen tror att han ska få belöning. Utan han vet det är haram. Och inshallah någon gång har jag toba. Han säger, staffrullah, det här är haram. Frågar hon, det är haram. Ska jag göra toba? Nej, jag ska göra toba. Ja, eller hur? Det är det uppenbara. Men den som gör bidda, det är inte samma sak. Han gör inte toba. Utan han framhärdar, han gärna fortsätter i sin bidda. Och tycker att han gör rätt. Hänger ni med? Som vi nämnde i förra lektionen, det här med att folket gör bidda, som profeten Ali-Sat-Slam varnade för. Han sa att de kommer att komma innan domedagen. Och de kommer att vara besatta av sin bidda, så som hunden är besatt av rabies. Kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Yani de kommer att gå in i varenda mifsal, varenda ur, yani varenda led och ådror, artärer, kommer den här biddan att fästa sig i personen. Det blir en del av honom. Han lever med sin bidda, han dör med sin bidda. Det är en del av honom. Hans religion, hans islam är bidda. Vi kommer till honom och säger, gör toba. Han säger, vadå toba? Du gör toba din wahhabi, säger han till dig. Ja? Så, väldigt, väldigt farligt. Men, om en sahib bidda kommer på att det här är fel, han läser bevisen och han gör toba, alla kommer att förlåta honom. Alhamdulillah. Bab toba maftuh. Dörren till toba är öppen för alla. Till och med al-mushrik, den som gör kyrk, som är den största synden, Allah förlåter personen, eller hur? Wa kulli alladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah säger att säg till dem som gjort kufr att om ni slutar upp kommer Allah att förlåta er. Och sahaba radiyallahu anhum, de dyrkade statyer, de blev muwahhidin, de blev folk av ett tauhid, dyrkade endast Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepterade deras toba. Så alla kan vända sig till Allah och bli förlåtna. Men här finner vi då faran av bidda. Att bidda kan vara en hujb, yani någonting som är ett hölje eller ett hinder, en barriär mellan personen och att göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa li kulli amalin shirra, att varje gärning har sin shirra, sin tid av energi och motivation. Wa li kulli shirratin fatra, och varje motivation eller hög peak yani har sin svacka. Så den vars persons svacka är i enlighet med min sunna har funnit vägledning. Eller är på den rätta vägen. Och den vars svacka är på någonting annat, faqada halak, han har gått under. Den här hadithen, en jätteviktig hadith, berättas av Ibn Abi Asim. Här nämner profeten a.s. att varje gärning har en tid av energi. Vad kan man säga? Ambition, motivation, yani styrka, energi. Och han sa här varje gärning, vare sig det är dunya eller religionen. Vi människor, våran energi och motivation, ambition är inte alltid en och samma. Det är inte bara som ett rakt streck, eller hur? Utan yani en dag plus, en dag minus. En dag du är mashallah hype och nästa dag du är trött och lat och så vidare. Eller hur? Så är det med allting. Någon dag säger mashallah jag ska gymma och gymma, jag ska gå 5 dagar i veckan och sen du går 5 dagar i veckan och proteinshake, jag vet inte vad. Sen veckan efter, du går inte en enda dag. Eller hur? Alla känner igen den. Ja? Så man är så som människa. Och nu ska börja läsa böcker och du läser en hel bok. Sen du läser ingenting alls och så vidare. Det är ups and downs. Du går upp och ner. Och samma sak är det med religionen. Ibland säger man, mashallah, jag ska bli praktiserande. Jag ska göra jättebra. Jag ska bli bättre. Jag ska börja bli sunna. Jag ska läsa en juz, 2 juz Koran om dagen. Jag ska gå på vända där. Jag ska göra så och så. Och du gör det. En vecka, en månad, ett halvår. Men sen kommer det svacka. På svenska svacka betyder hubut, yani att du blir svag. Du tappar den här energin, den försvinner. Ja? Och du blir lite lat och du blir svag i din religion kan man säga. Och du gör mindre. Okej? Okay? Men då så sa profeten a.s. att den personen vars svacka, när han blir svag, är i enlighet med min sunna, faqadihtada. Han är på rätt vägledning. Men den som gör annat än min sunna, han har gått vilse. Vad menas med detta? Att du som muslim ska alltid vara på profetens sunna, a.s. Vare sig du är energisk och stark, har mycket ork, ambition och kraft, eller vare sig du är svag. så är din väg alltid profeten Mohammeds väg, alaihissalam. Bid'a, det finns inte med på din karta. Innovationer, följa dina lustar och begär, eller att lägga religionen åt sidan, finns inte. Utan du gör alltid, du följer alltid profetens väg, alaihissalam. Då är du på rätt vägledning. Vi finner folk som, mashallah, han säger sunna och sunna och följa korrekta islam. Och han gör det. Och sen när han blir svag, han börjar göra bid'a och konstiga saker som inte hör hemma i islam. Då är han inte på rätt väg. Men om någon är på sunna, vare sig han är stark eller svag, alhamdulillah, tummarna upp. Och inshallah, han kommer tillbaka. Hänger ni med? Och den här hadithen är också jätteviktig. Super, super viktig. Den bevisar att den här viktiga aspekten som många frågar om. De frågar och säger att min iman har blivit svag. Jag är inte som jag var förut. Förut jag var starkare. Jag känner frustration över att jag är så svag i min iman. Jättevanligt problem som man får höra att folk har. Och denna hadith är en av många bevis på att det här är naturligt. Det finns ingen människa som kommer att gå bara uppåt hela livet. Hans iman, allting kommer bara gå uppåt hela livet. Energin, allting uppåt, uppåt, uppåt. Utan det finns, det är vågor upp och ner. Så är det. Iman stiger, iman blir svag. Är ni med? Det är naturligt. Alhamdulillah. Och här lär vi oss också att när din iman blir svag, vilket är helt naturligt, du har nämnts i denna hadith, så ska du ändå hålla fast vid det sunna. Hänger ni med? Och de lärde nämner också här en till sak, och det är att varför är vi inte alltid på topp iman? För att då kanske vi inte skulle uppskatta det goda vi befinner oss i. I den här sötman av iman. Och vi kanske inte skulle kämpa så mycket som vi borde. Men när din iman är stark, du gör bra saker, sen blir din iman svag. Du rannsakar dig själv, du längtar tillbaka till när du hade stark iman. Och tänker, du rannsakar dig själv, har jag gjort för fel, har jag syndat, jag vill tillbaka. Och då lägger du i växeln och du gör ännu bättre goda gärningar för att komma tillbaka. Hänger ni med? Annars, om du alltid känner dig bra, stabil, glad, hög iman, finns det en chans att du blir passiv. Gärna blir relaxed, laid back. Att du chans, jag behöver inte göra så mycket mer. Min iman är topp. Sunna böner behöver inte, min iman är topp. Eller hur? Så att det är också bra att man vaknar upp. Att man får den här motivationen. Att hela tiden komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Så hadithen fördömer inte att man blir svag, att man förlorar energi. Utan den fördömer att när man gör det, att man går bort från profetens väg. Hänger ni med? Och så är livet. Alla prövar oss med gott och ont. Alla prövar oss med energi, med svaghet, med hälsa, med sjukdomar, med pengar, med fattigdom. Alla prövar oss med många saker. Och då gäller det att man alltid försöker att följa profetens väg. Alihi salatu wassalam. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu. Där profeten alaihi salatu wassalam sa: "Men ragiba an sunnati falaysa minni." Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Och den här hadithen, subhanallah, den här meningen, egentligen den räcker. Men ragiba på arabiska betyder a'rad, han vänder sig bort. Han vill inte följa min sunna, han vill följa sin grupp, sin sekt, sin ideologi. Falaysa minni, han är inte från mig. Han går inte min väg, han är inte från min sunna. Han är från någon annans sunna. Yani profeten alaihi salam yatabarra, han tar avstånd från den här personen. Det är mycket allvarligt. Vilken muslim skulle acceptera och gilla läget av att inte vara på profetens väg alaihi salam, att inte tillskrivas till profeten alaihi salam? Mycket mycket allvarligt. Yani laysa minni, yani yatabarra minki, jag är fri från dig, subhanallah. Så det är mycket mycket allvarligt. Och då förstår man motsatsen av hadithen. Men i'tasama bi sunna fahuwa minni. Eller hur? Det som följer min sunna, det som håller fast vid sunna, han är från mig. Då är du från profetens folk alaihi salatu wassalam. Wa kafa bihi sharaf. Det räcker som förträfflighet att vara från profetens folk alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen, vi har nämnt den. Är det någon här inne som minns i vilket sammanhang profeten alaihi salatu wassalam sa denna mening?
Det var tre typer av mannen som gick till profetens hus, och de frågade om hans ibadah. Och de sa att det ska bli hela natten. Det ska fasta hela livet. Och de andra har sagt att
لا أتزوج.
أحسن.
Precis. De här tre sahaba som gick till profetens hus alayhi salam och frågade om hur han dyrkade Allah. Och det var som att de tänkte han är förlåten för sina synder. Vi måste göra lite extra så att vi också blir förlåtna för våra synder. Så en av dem säger jag ska be hela natten. Yani från Isha till Fajr. Livet ut. Sova på dagen, jag ber hela natten. Den andra säger jag ska fasta varenda dag. 365 dagar om året fasta. Och den tredje säger jag ska aldrig gifta mig med kvinnor. Yani jag ska bara tillägna min tid till att dyrka Allah. Och när profeten alaihissalam fick höra detta blev han arg. Och så vad är det ni säger? Det här är fel. Yani jag är den jag är. Jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och jag ber en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor. Och den som avviker från min sunna är inte från mig. Yani det här, om ni skulle göra det skulle vara fel. Det skulle vara en bidda och det skulle inte accepteras. Och vi sa att denna hadith är ett bevis på att det inte räcker med att ha en god intention, en god avsikt. För sahaba radiyallahu anhum här, alla ra'sa wal a'in, de hade en god intention, en god avsikt. De ville närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. De ville bli förlåtna så som profeten är förlåten alayhi salatu wasalam. Eller hur? Det var deras avsikt och ingen kan säga någonting annat. Men han sa inte eran avsikt räcker. Utan nej, gärningen måste också vara i enlighet med min sunna. Annars kommer den inte accepteras. Och det här är ett bevis på detta. Att det inre och det yttre måste gå hand i hand. Det inre, uppriktigheten, avsikten och det yttre att gärningen utförs i enlighet med profetens sunna alihi salatu wassalam. Sen så säger författaren från Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga laqad taraktukum ala mithli al-bayda. Jag har lämnat er på någonting klart, lysande, skinande. Layluha kan-nahariha la yaziru anha illa halik. Dess dag är lika lätt att särskilja från dess natt. Och endast den som är förgjord kommer att avvika från denna väg. Här nämner profeten alaihissalam att han lämnade oss på någonting klart och tydligt. Yani, han lämnade oss på någonting som är här bayda. Yani, som solens ljus. Är det svårt att skilja på solens ljus och nattens kolsvarta mörker? Är det det? Går det att blanda ihop dem? Finns ingen liknelse. Det är kolsvart och det är yani, bländande starkt. Eller hur? Och han lämnade oss på någonting klart, tydligt. Klargjort, bländande starkt. Yani, skinnande, ljust. Taib. Och dess sanning går lika lätt att skilja från dess falskhet som dag och natt. Yani, han lämnade oss på en klar och tydlig islam. Alihi salatu wassalam. Yani, han lämnade inte oss på en otydlig väg, på en grumlig väg, på en vad kan man säga, någonting som är otydligt, utan alhamdulillah, klart och tydligt. Den som söker sanningen i islam, den är inte dold. Det är inte någon sheikh i någon grotta som sitter med sanningen, som vissa kan tro. Den är dold i någon bok som är, den är borttappad, eller någon sheikh i någon grotta har någon sanning som ingen annan har. Nej, alhamdulillah, vill du ha al-haq, den är där på bokhyllan, Koran al-Karim, eller hur? Den är där, för alla att läsa. Vi har sunna, profetens hadith alayhi salatu wassalam. Vi har sahabas uttalande. Islam är bevarad. Den rätta vägen, den korrekta vägen är bevarad. Det finns ingenting som borde bevaras men inte gjorde det, som råkade försvinna. Utan alhamdulillah, al-islam mahfud. Islam är bevarad från början till slut. Är ni med? Och därför, ibland när man diskuterar med folk och säger, men Du gör det så enkelt. Ja? Han kommer med bidda och olika liksom, invinklar och borde göra så och så. Som du säger, tyvärr, det här finns inte i Koranen och sunnan. Ja, men du gör det så enkelt. Alhamdulillah, det är enkelt. Det är inte mer komplicerat än så. Var det här någonting som profeten gjorde, a.s.? Var det här någonting som sahaba radiyallahu anhu gjorde? Nej. Allas. Då är det inte från islam. Punkt slut. Det är så enkelt. Du behöver inte vara professor och ha studerat i 20 år för att fatta vad som är rätt och fel. Utan du har den här enkla gränsen. Är det här någonting som finns i Koranen och sunnan? Någonting som implementerar av sahaba? Då är det islam. Är det inte det, då är det inte islam. Så enkelt är det. Alhamdulillah. Så profeten alaihissalam har lämnat oss på någonting klart och tydligt. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Religionen är fullbordad. Klar och tydlig. Alhamdulillah. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel. Vi ska bara nämna två haditer. Och det är at-tarib fi al-bada'atu bil khair li yustanna bihi. Dygden av att vara den som påbörjar någonting gott så att folk tar efter. Och faran av att påbörja någonting dåligt och att folk tar efter. Ni, vi har talat om vikten av att följa sunna. Faran av att göra bidda. Detta kapitel handlar om vikten av att vara en förebild i sunna. Att vara den som återupplivar sunna. Att vara en förebild i gott. Vara den som folk följer i att göra goda gärningar. Okay? Och faran av att vara en förebild i ont. En person som folk följer i innovationer, i synd, haram och liknande. Okay? Och han nämner där en hadith som berättas från Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han sa att vi var en dag med profeten alaihissalam och alla de var i moskén. Och det kom ett fattigt folk till honom som knappt hade kläder att täcka sig med. De hade nemira, de hade som ett höftskynke. De var väldigt fattiga, de här människorna. Och de var från Modar. Och när profeten alaihissalam såg dem blev han ledsen. Man kunde se yani bekymret i hans ansikte över den här yani synen som han fick se. Och då så sa profeten alaihissalam till Bilal, kalla till bönen. Kalla till salat. Och efter bönen, när folk är samlade i moskén, så ställer sig profeten alaihissalam och håller en khutba. En maw'ida, en predikan. Och från de saker han säger är, ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Till slutet på versen. Och versen, inna allaha kana alaykum raqiba. Allah är den som vakar över er. Wal aya, allati fi hashr. Och versen i surat al-Hashr där Allah Azza wa Jalla säger ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Frukta Allah och kolla vad ni har förberett för morgondagen. Ja, han läste dessa verser som påminner människan. Och så säger profeten alaihissalam tasaddaq, yani skänk sadaqa. Låt en person skänka dinar eller dirham eller kläder eller yani vete eller någonting liknande från dadlar och så vidare. Till och med om ni kommer och skänker en halv daddel. Så han uppmanade det här folk till sadaqa. Och en man gick iväg. En man gick iväg från en ansar. Och han kommer tillbaka med en korg som han knappt, eller han kan inte ens bära den. Men den är så tung med mat. Och skänker sadaqa. Och då så började folk att komma tetäbe annas. De tog efter honom och hämtade mat och kläder till de här fattiga. Och så sa Abdullahi, tills jag såg hur profetens ansikte alaihissalatu wassalam jättehallel, yani det lös upp alaihissalatu wassalam, ka'annahu mudhibatun, yani som att det vore av silver, yani det lös upp. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam att den personen som gör en bra sunna i islam, men sanna fil islam sunnatan hasan, kommer att få belöningen för den och belöningen av alla de som agerar ut med denna sunna efter honom, utan att det minskar på deras belöning. Och den som gör en dålig sunna i islam kommer att få synden för den och synden av alla de som agerar ut med denna dåliga sunna, utan att det minskar på deras synd. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här finner vi vad? Att den här mannen, profeten alaihissalam, uppmanar till sadaqa. Här kommer fattiga människor, de har behov. Hjälp dem. Eller vi måste hjälpa dem. Eller hur? Så en person tar initiativet, går hem och hämtar jättemycket. Och profeten blev så glad att hans ansikte lös upp här. Och då säger han det här uttalandet när folk tar efter den här mannen, att den som gör en bra sunna i islam. Och han refererar till den här mannen. Vad var det han gjorde för bra sunna? Han gick hem och hämtade mat, han gav sadaqa. Okej? Okay? Han får belöningen för det han har gjort. Han gav sadaqa. Och han får belöningen för alla de som följer honom. Eller fram till domedagen. Utan att det minskar på deras belöning. Som han gav sadaqa och 10 personer följde honom. Han får belöningen för det han gjorde och de här 10 personerna. Och de får inte heller mindre belöning. Att han får halva deras belöning. Nej, de får full belöning, men han får samma belöning som dem. Subhanallah. Så här, och den som kallar till en dålig sunna. Yani en synd, haram, någonting, innovation eller liknande. Får synden för den och synden för alla de som följer i hans fotspår. Utan att det minskar deras synd. Genom någon hittar på någonting haram, någonting dåligt. Han får synden för det. Och synden av alla de som gör det. Även om det är en synd som kommer att fortsätta fram till domedag. Och därför som han nämnde författaren sen. Att varenda människa, hadithen. Varenda människa som begår ett mord på jorden. Då får Ibn Adam, Adams son som dödade hans bror. En del av synden för alla de som mördade. För han var den första som begick mord på jorden. Så varenda mord som har begåtts. Från det att Adams son dödade hans bror fram till domedagen kommer han att få synd för. Subhanallah. Och det här lär oss vad faran av att vara en förebild i ondska. Att vara en person som leder folk vilse. Mycket, mycket farligt. Då man ska alltid vara en förebild i gott. Du får en sån enorm belöning. Att vara en förebild som sprider gott, glädje, lycka i samhället. En person som återupplivar sunna. Och därför underskatta aldrig, utan var en person som sprider. Sprid ayah från Koranen, sprid hadither, sprid påminnelser. Påminn folk om enkla saker, om salah, om fastan, om sadaqa. Vakta din tunga, udhkurullah, jag dhikr, jag dua, och så vidare. Små saker. Folk inshallah praktiserar dem, du belönas för dem. Subhanallah. Så att det här är en jätteviktig hadith. En fråga här. Denna hadith har använts av Ahlul Bidda för att legitimera att det finns bra bidda i islam. Ni kommer ihåg, vi nämnde det förra lektionen, att Ahlul Bidda, de vill göra sin bidda, så de kan ju inte säga att de här haditherna är svaga. Utan de säger, okej, bidda är fel, dålig bidda är fel, men vi gör bra bidda. Kommer ni ihåg det? Ja. Och de använder om det här är ett argument. Men sunna fil islam sunnat al-hasan. Det som gör en bra sunna i islam kommer att belönas för. Och de säger vi har gjort en bra sunna. Men vår bidda är en bra sunna. Så hur kan man svara på dem?
När han gjorde den här sunna, vi har grund i religionen. Han har gjort något nytt.
Ahsant.
Han bara gjorde den som vi har
alhamdulillah. Ahsant. Och atikun qaida, jag ska ge er en princip. Okej. Qawaid, principer är bland det bästa man kan ha med sig i livet. Okej. En princip som Ibn Taymiyyah nämner. Och han säger där att om en person av bidda kommer till dig och försöker att argumentera med dig, okej? Och han lägger fram ett bevis, så kan du alltid besvara honom med det beviset han kommer. Du behöver inte gå till andra bevis. Så länge det beviset är autentiskt. Okej? Varför? För han säger det är omöjligt att någon kommer med ett autentiskt bevis, Koran eller hadith, och bevisar någonting som är fel. För Allah har sagt i Koranen att om den skulle vara för någon annan än Allah skulle det finnas motsägelse. Och religionen finns inga motsägelser. Så det är mustahil, det är omöjligt att ett bevis ska vara kunna stötta en bidda. Att profeten säger all bidda är dålig och så kommer ett bevis som säger att bidda är bra. Det är omöjligt, hänger ni med? Så principen är, gå tillbaka, är att om någon kommer med ett argument, yani, vad kan man säga, rannsaka, gå igenom det argumentet. Och du kommer att komma på att argumentet kan användas mot person. Som i det här fallet. Han säger, den som gör en bra sunna i islam. Den här berättelsen, den här hadithen har en qissa, en berättelse. Varför sa profeten detta? Han sa det i samband av att man gav sadaqa. Är sadaqa en bidda i islam? Var den här mannen den första som gav sadaqa i islam? Nej. Har det, är det grundlöst? Nej. Sadaqa har en grund i islam. Så vad menas då med den här hadith? Men sanna fil islam. Yani den som återupplivar en sunna. Den som kallar till en sunna. Det är förståelsen av hadithen. Belönas för den. Är ni med? Och också slutet på hadithen. Där han säger. Men sanna fil islam. Den som gör en sunna i islam. Bidda är inte sunna. Ja. Så där också ett bevis i hadithen. Men sanna fi al-islam. Al-bid'a alaysa min al-islam. Ja, bidda är inte heller från islam. Det har också till argument mot personen, eller hur? Så att hela hadithen är emot personen. Du kan inte använda det här som ett bevis för någonting alls. Är ni med? Det är en jätteviktig princip att alltid ha i bakhuvudet när man konfronterar någon person av Ahlul Bidda. Nej, men det, därför vi har försökt att förankra er att det här med att vilken förståelse är den korrekta förståelsen av islam. Det är inte din och min förståelse, det är sahabas förståelse. Det är deras förståelse, och det sa vi förra lektionen. Därför så sa profeten al-Islam om den räddade gruppen att det är de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Sahaba, han betonade. Han sa inte det som jag är på, utan det som jag och mina sahaba är på. Så man går alltid tillbaka till den grunden, inshallah ta'ala. Tayyib, vi ska bara gå igenom en till hadith, inshallah ta'ala. Sen är vi färdiga för idag. Det berättas från Sahl radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: "Inna hadha al-khayra khaza'in wa li tilka al-khaza'in mafatih." Han sa att den här, det goda, alltså denna religion, är som skatter. Khaza'in, skatter. Och dessa skatter har nycklar. Fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu 'azza wa jall miftahan lil khayr. Så toba till den personen som Allah azza wa jall gör till en nyckel av gott. Wa miglaqan lil shar. Och en person som öppnar gott och stänger ont. Wa wail li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil shar maghaliqan lil khayr. Wail till den personen som Allah gör en nyckel till ondska, som öppnar ondska och stänger det som är gott. Ja, den här hadithen, subhanallah, är mäktig. Här nämner Rasul al-Karim alayhi salatu wassalam att den här religionen är skatter. Allt från islam är en skatt. Subhanallah. Det är inte som att när du hittar någonting, du hittar bra saker, dåliga saker, man sållar, man väljer ut de goda. Allt från islam är en skatt, subhanallah. Varenda liten sak som islam har kommit med. Stor som liten, subhanallah. Allting i islam är en skatt. Och dessa skatter har nycklar. Okej? Och vad är då nyckeln egentligen? Nyckeln är att ha tillgång till det goda. Och vad är tillgång till det goda? Är det någon klipsk person här som kan komma på det? Kunskap. Kunskap. Men hur vet du vart skatten är? Det är genom kunskap. Vad är en skatt? Vad är ayan? Vad är hadithen? Det är kunskapen. Okej? Okay? Så denna skatt har nycklar. Fatuba. Så toba, och toba betyder jenna. Jenna eller ett träd i jenna. Som det har nämnts i en sahih hadith. Rasulullah a.s. han sa toba shajaratun fil jenna. Toba är ett träd i paradiset. Där en ryttare, snabbryttare, inte kan passera genom skuggan på 100 år. Ett träd. En snabbryttare rider på en häst i 100 år och han har inte ridit igenom skuggan. På ett träd. Det här är över våran förståelse. Vad är det här för träd, subhanallah? 100 år, om du skulle rida oavbrutet. Toba. Så, toba betyder jenna eller trädet i jenna. Men även om det betyder trädet i jenna, så betyder det jenna. För om en person får det här trädet i jenna, så får han per automatik jenna. Eller hur? Så när ni hör en hadith, toba. Toba lil ghuraba och så vidare. Då betyder det jenna. Okej, paradiset. Och det kommer från ordet tib som betyder någonting gott, någonting rent. Så toba är en jenna till en muslim, li abdin, som Allah azza wa jall gör till en nyckel av gott. Och här nämner profeten alaihissalam att en människa är antingen en nyckel till gott eller en nyckel till ont. Är du en nyckel till gott, bushra, du har här en glad nyhet om att du kommer att få jenna. Och vad är egenskapen av personen som är nyckel till gott? Det är att han öppnar dörrarna till gott och han stänger dörrarna till ont. Yani du är en person som kallar andra till gott. Du gör da'wa till Allah. Du kallar folk till att följa Koranen och sunnan. Du återupplivar sunnan. Du återupplivar islam. Du kallar folk till bönen, till att lyda Allah. Du kallar folk bort från synd. Du stänger dörrarna till synd. När någon vill synda, du säger stopp. Gör det inte. Hänger du med? Så att när du umgås med den här personen, det är bara khairin. Du tar bara nytta av den här personen. Han öppnar för dig goda gärningar. Påminner dig om goda gärningar. Och han håller dig borta från dåliga gärningar. Okej, den här personen är en välsignad person som inshallah är i Jannah. Som sprider Allahs skatter på jorden. Den andra personen är en person som profeten alaihissalam sa, wail. Wail, det är straff. Och vissa säger den wadi, en dal i helvetet. Till vem? Den som är en källa, nyckel till ondska. När han är med folk, han öppnar vägen för ondska, kallar folk till synd, till haram. Och han stänger dörrarna till gott. Yani kom, vi gör haram, vi festar, vi röker på, vi gör knas, kriminella saker. Och personen säger, men jag borde göra, gå till moskén. Nej, gå inte till moskén. Följ med. En riktig shaitan, yani, kallar dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Den här personen, wail, straff till honom. Så att man här reflekterar, vem är du? Är du den första eller andra? Är du den goda nyckeln eller den dåliga nyckeln? Vi är alla i slutändan nycklar. Nahnu mafatih. Alla använder oss. Vill du vara en person alla använder till gott eller vill du vara en person alla använder till dåligt? Hänger ni med? Så att man alltid försöker att vara den här personen som sprider godhet. Och de människorna är få. De är inte många. Det är akhir zaman, sista tiden innan domedagen. Och det gäller att försöka vara från de här människorna. Att inte följa med strömmen. Inte vara med de som vara en person som är imma. Vet du vad det är för någonting? Imma. På man säger idag, det är en person som är wannabe. Yani han säger, som Ibn Mas'ud sa, om folk är bra, jag är bra. Om folk är dåliga, jag är dålig. Yani jag gör vad folk gör. Om folk är knas, jag är knas. Jag följer modet. Yani. Vänder kappan efter vinden. Då är man en imma. Yani man är som ett boskap. Dit man föses, dit går man. Och det är inte så muslimen ska vara. Utan muslimen ska vara en person som alltid följer al-haq, sanningen. Ha en stark shakhsiya, personlighet. Även om du skulle stå själv och ha hela världen emot dig. Det är så muslimen ska vara. Och vara en person som kallar till gott. Även om, som vi sa, du gör det emot vind. Och alhamdulillah, som de lärda säger, yani sandkorn av sanning förstör berg av falskhet. Hänger ni med? Ibland man står där själv och det är knas och det är så mycket ondska, men alhamdulillah, det som är sant är det som kommer att bestå och det som är falskt är det som kommer att förgå. Eller hur? Kujja al-haq wa zahaq al-batil. Allah säger att sanningen är här, den har kommit. Och det som är falskt kommer att förgå, kommer att försvinna. Inna al-batila kana zahuqa. Det är fördömt att försvinna. Så alhamdulillah, sanningen är det som kommer att finnas kvar. Och det som kommer att gynna folk. Och vi ber Allah azawajal att göra oss från ahlul haq. De som håller fast vid sanningen och sprider sanningen. Och vi söker Allahs skydd från att vara från onda människor som sprider ondska i samhället. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.